Podplay.
Låt hjärtat vara med, glöm för all del inte det. Om du känner dig liten ett slag, så tänk då ett slag så här. Varför sjunger jag Sonja Hedenbratt, denna svenska jazzlegend, i inledningen av podden Off Limits? Välkomna ska ni vara, gott folk.
Tack ska du ha, Jonas. Varför du inte kalla mig gott folk, Hans heter jag bara.
Varför sjunger jag Sonja Hedenbratt? Jo, vi ska ju till Göteborg.
Precis. Vi har ju följt med prostitutionsgruppen eller människohandelsgruppen på razzia i centrala Göteborg.
Just det, vi ska på torskknackajakt, som man sa förr i världen, när torskar
i Humlegården.
I Humlegården faktiskt blev utsatta. Sonja Hedenbratt, som då kan man säga för alla yngre lyssnare, kan man säga är väl den verkliga jazzgiganten i Sverige. Det är Monica Zetterlund man alltid hyllar för att hon var en del av sossenomenklaturan och hon var ju jättebra och bla bla bla. Kände Hasse och Tage, hon var ju godhetsapostel. Men Sonja Hedenbratt håller jag som en starkare jazzröst.
Ja.
Här i jazzpodden. Dessutom ska vi idag ta upp det här med svenska Hollywoodfruar som har blivit svenska ISIS-fruar. Mm. För i veckan kom ju en av dem hem liksom.
Ja.
Från kulregn till bidragsregn, det är rättegång mot en ISIS-fru i Borås.
Ja, välkommen.
Landskrona, var var någonstans?
Ja, hon kom från Landskrona, jag vet inte exakt var förhandlingen ska hållas.
Jag känner
tingsrätten
mig...
kan vi säga.
Jag känner mig som åklagarmyndigheten, jag vet inte ens vart kvinnan var hemmahörande innan hon stack iväg på den här charterresan till Turkiet som till slut ledde henne till Raqqa och ett ISIS-medlemskap. Vi ska också granska Systembolaget som hävdar att folk inte dricker mer men de slår egna försäljningsrekord. En sån här klassisk off-limits.
Ja, du vet ju att de annonserar det här i vår podd, va?
Gör de? Mm. Har vi fått annonsörer, Lindskov?
Systembolaget presenterar.
Kulturskymning per se, för att citera Torsten Flink. Och dessutom ska vi dra ut en sån här gammal heliko igen. När alla andra lägger locket på och inte vågar tycka om någonting om Mello eller Let's Dance, då är vi där och drar och sliter. Idag ska Astrid Lindgren, barnböckernas moder Teresa, hon ska ut i ljuset. Ja. Det finns misstankar om Astrid Lindgrens förflutna, att hon har plankat alltihop.
Ja, det är ju gammalt. Men nu, vi ska skärskåda forskningen. Astrid Lindgren-forskningen som företas på Uppsala, det blir kul det.
Vi ska skärskåda, med andra ord genomföra en slags omskärelse. Och sen handlar det också om Johnny Cash. Så här säger han om podden Off Limits och framförallt om flaggan.
I love the freedoms we got in this country. I appreciate your freedom to burn your flag if you want to. But I really appreciate my right to bear arms so I can shoot you if you try to burn mine.
Mm. Det handlar om frihet. Välkommen till podden Off Limits. Åsikts- och yttrandefrihet per se varje vecka. Tack för ditt stöd. Nu kör vi.
Gud, vad seg du.
Ataraxen börjar verka.
Maxa min egen hörning. Så det ser ut bara sprakar i hela skiten. Jaha, jag är där. Det, här, jag hade ju glömt att ta micken till munnen. Det var ju det. Så sitter jag här och gnäller på demonproducenten. Det var korkat av mig.
Glömt ta micken till munnen. Om det skulle hända för en fluffer borta i Hollywood, då fick hen ju sparken direkt. Jonas Lindskov, demonproducent i studion. Du sitter och tvättar dina händer. Rullar vi eller ska jag bara fortsätta prata som vanligt? Eller?
Du kan bara fortsätta prata.
Ja. Hörru, vill inte Oliver Bergman, Ingmar Bergmans släkting, jobba med oss som producent längre? Vad är tricket?
Nej, HR är inblandad.
Ah, okay.
Ja, HR in. Herregud, då ligger vi pyrt till, Jonas.
Human Resources. Här har du In Human Resources, det är podden Off Limits. Och det var ju ganska festligt på tv när statsministern och alla stora myndigheter gick ut att presskonferens 14.00, och nu är det tuffare tag som gäller, restriktioner, munskydd i kollektivtrafiken, bla bla bla. Boom! Klipp till. Färre och färre har munskydd i kollektivtrafiken. Nu är det nere på en av fyra i våra större svenska städer.
Ja, det började ju med att generaldirektören så flagrant åkte tunnelbana utan munskydd på sig direkt efter den här uppmaningen.
Sen undrar jag vem det är som följer efter honom. En privatperson har tagit bilder. Det är värre än mig, Hans.
Nej, det är det faktiskt inte. Du smygfotograferade Sveriges statsminister Stefan Löfven på öppen gata. Det var bara häromdagen.
Var i söndags faktiskt, 5:05, så sitter jag inne på pytterian. Hade gått en lång promenad mest för att slippa Mikaela där hemma. Ja. Med hennes hund Winston. Vi går in till stan, han har inga problem med det, med sina små korta paglotskibenen, den där voven.
Han är duktig.
Ja, den där korgen, han är inte bara sämre andedräkt än vad jag har. Han är ju min enda vän efter dig, Hans. Aha. Och Oliver Bergman, jag lägger till handlingarna, Lindskog.
Ja, Bergman, inte Lindskog.
Sitter inne på pizzerian, har fått upp en staropramen på fat och lite vatten till korgen. Då kommer det fyra stora satans rossar gående. Först tänkte jag, oj, 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 nu är det Hammarbys huliganfirma som är ute för att göra upp med Matte Werners alkoholläkare eller någonting.
KGB, ute efter dig.
Ja, exakt. Nej, det var ju livvakter till vår statsminister. För längst fram går nämligen, som jag ser, Stefan Löfven. Mm. Född i Aspudden med uppväxt längre norrut hos en fosterfamilj. Och han var ute och spankulerade på stan. Och jag blir ju intresserad, jag har ju ett förflutet, Hans, där jag stalkar kändisar och gärna vill ta en selfie. Mm. Helena Bergström, Ralf Edström.
Ja. Tommy Berggren.
Dramatenmannen. Ja, jagar iväg mig ute på Djurgården i somras.
Som att du var en flugsvärm mer eller mindre, viftade han bort dig.
Ja, nu är det ju rätt kränkande mot flugor att jämföra mig med den här vackra insekten som faktiskt har en funktion i samhället. Det har ju inte jag.
Äta bajs, tänkte jag.
Nej, jag sa att han var en gigant på Dramaten och sen fick vi gå hem. Michaela skämdes så att hon aldrig mer ville träffa mig. Mm. Du går ju bara fram till kända människor. Men jag representerar allmänheten. Vi har skapat de här kändismonstren. Mm. Någon måste ta ansvar för att de ska konfronteras. Stefan Löfven, självklart går jag fram bland många andra och frågar Säpo-vakterna, kan man få ta en selfies här på Hötorget 5/12? Ja. Helst inte, säger en 2 meters vakt, helt utan genustänk från någon polishögskola. Han var bara snut 100%. Ja. Och jag välkomnade det.
Ja, sa han också att det heter faktiskt selfie, inte selfies, som du sa till Stefan.
Vad sa jag? Selfies?
Så selfies.
Ja, fast jag pratar ju Öviksmål, han är ju från där uppe. Ja, ja, ja. Och jag höll min korg, jag tänkte, kommer den här rossen närmare, då släpper jag korg i tasken på Säpovakten. Ja. Men jag avvaktar, jag jobbade med tyst diplomati, jag var dialogpolis. Jag frågar Stefan helt enkelt, är det okej om jag tar en selfie? Då förstår jag på Säpovaktens utseende, nej, det gör vi inte här. Nej. Sen frågade jag Stefan och vi satt och chitchattade lite. Nej, det gjorde vi inte. Jag ropade bara att AIK spöar mod och då vinkar lite sådär med mobilen. Ja. Jag vet inte varför han exakt var på Hötorget. Hans fru Ulla var med, men hon försvann in på den här stora loppisen där på söndagar. Hötorget, centrala Stockholm. Mm. Jag tror att hon skulle köpa reservdelar till rakapparaten, men jag är inte helt säker. Nej. Jag tror att han är ute och spankulerar och lät sig fotograferas av privatpersoner, slödder som jag, den vanliga allmogen, för att liksom ta udden av det där som hände i julhandeln. Ja. När han sprang omkring och blev skandaliserad. Nu vill han visa att man får röra sig ut i samhället trots att vi har 12 000 döda gamlingar och hemtjänstvårdare.
Mm. Sen är det väl lite så här med Stefan Löfven. Han är ju en man av folket, och jag tror att både du och jag tycker att han verkar vara en hygglig kar, så att säga. Nu har han ju hamnat lite på fel ställe, kan vi väl tycka, emellan oss åtminstone. Men han verkar vara en bra kille, det är på det hela taget, kan man väl säga. Som tur är på något sätt, för att livet är ju fullt av besvikelser när man tillskriver personer olika egenskaper som de inte har. Du vet, personer man ser upp till och dyrkar. Och sen så visar det plötsligt att de är lika korkade och klantiga och giriga och dumma som folk är mest, och dig och mig. Så att när folk som står på näsan då, som till exempel Paolo Roberto eller Hermann Göring eller Jokkmokks-Jokke eller Bruce Springsteen eller Petter Northug.
Vad har Jokkmokks-Jokke gjort?
Jo, men han har ju annekterat en samemössa. Han var ju inte mer same än du eller jag.
Var det kulturell appropriering?
Ja visst, han var ju helt utklädd i lappdräkt, den jävla skojan.
Gräv upp honom och skjut honom direkt inför rullande kameror i TV4. Det är inte okej. Okay. Jokkmokks-Jokke, du dödade just min världsbild. Ja. Får man ta en selfies?
Eller var han kanske ett same förresten?
Nej,
nej, jag har ingen
det
aning.
Var han inte.
Nej, han var inte. Nej. Men det är samma sak med alla människor som utstår en sorts upphöjd, sublim, gudomlig godhet. Intressant. Man tänker på en sån här ikonoklastisk person som Moder Teresa. Känner du till henne?
Ja, visst. Fast hon hade väl lite grann i bakfickan. Inte bara för att vara nunna, utan för att vara en som... Hon bestämde själv vart alla stålar hon drog in skulle gå, va?
Ja, lite grann var det ju så. Hon körde det här godhets- och välgörenhetskollektivet lite grann hand ur mun, så att säga.
För alla yngre lyssnare, man kan väl säga att hon är katolska kyrkans Greta Thunberg.
Ja, det kan man säga.
Salig avliden.
Ja, alltså den mest altruistiska, snällaste person man någonsin kan föreställa sig, som räddade miljarder människor i Indien och Bangladesh utan svältdöden. Dessutom så blev hon ju faktiskt helgonförklarad blott 20 år efter sin död av påven i Rom. Och det är väldigt ovanligt. Det brukar normalt ta 300-600 år någonting innan man blir kanoniserad.
Okej, okay. Är hon helgonförklarad?
Japp, och det finns en anledning till det, säger de som är lite konspiratoriskt lagda. Det vill säga att man ville ganska snabbt knyta henne efter sin död till den katolska tronen och sådär. Hon har förvisso räddat miljontals människor, men samtidigt så har hon ju då...
Hade inte katolska kyrkan funnits i Sydamerika så hade det haft massvält. Och då räknar jag även Hugo Chavez skapelse Venezuela idag förstört av Maduro.
100%. Samtidigt så drog ju då firma Moder Teresa in i runda slänga 3 miljarder dollar per år i...
På striptease?
Nej, allmosor. Framförallt striptease tror jag inte var någon stor grej. Hon är ju trots allt nunna och så vidare. Så småningom så kom det också fram att hon var ju något av en extremist. Alltså rent, och då menar jag till och med katolska mått med.
Ja.
Hon ansåg ju att det här med abort till exempel, nu var det här lite en annan tid, men det var ju mord likställt med mord. Dessutom så drev hon ju...
Det tycker inte ens Ebba Busch och KD-anhängarna ju.
Nu ska vi se. Jo, det gör de nu.
De
börjar glida åt det hållet.
Lämna tillbaka rucklet till Esbjörn och snälla ni, säg ja till abort.
Ja, precis.
Obs, gäller alla inom Kristdemokraterna.
Ja, vilket elände, hörru. Men hur som helst, så de här miljarder dollar, de försvann ju bara. Och de så småningom uppgick ju då i det katolska banksystemet. Det gick så långt så att alltså, hela katolicismen finansierades genom Moder Teresa. Och då var det extra angeläget att kanonisera henne efter sin död.
Exakt. Och vad skulle de ha pengarna till? Jo, betala massa dyra advokater som skulle dölja det ganska skumma förflutna i Boston, på Irland och bland prästerskapet och lite sådär, ja, du vet.
Ja.
Du vet var jag vill komma, jag ska inte gå dit.
Nej, vi ska inte prata om just det här, men man kan väl på det hela taget säga att katolska kyrkan har betett sig ungefär som IS i flera århundraden.
Ja,
plus barnvåldtäkterna.
Nu faller Lindskov bakåt.
Aha.
Jämför du katolska kyrkan med IS?
Ja, om vi blickar tillbaka några hundra år så har jag inga problem med det. Det har jag verkligen inte.
Nej, men då kan vi ju säga att svenska staten uppförde sig som IS när Gustav Vasa åkte ner i Småland och slog ihjäl bönder tills han blev trött i armarna via ombud.
Vad gjorde han?
Nils...
Jag slarvade lite på historielektionerna.
Var inte du heller där? Jag satt i cykelförrådet och sniffat in när de andra läste historia i skolan. Ja. Nej, men okej, vad sa du? IS alltså i det förflutna.
Ja, absolut. Okay. Om man tittar historiskt. Och det är ju så att om man ska liksom brun- och svartmåla folk så måste man ju rota riktigt djupt ner på något sätt. Men just Moder Teresa, hon hade ju också en väldigt originell syn på åldrandet och fattigdom. Hon ansåg ju att det är inget fult att vara fattig. Det ska man omfamna. En god katolik accepterar sin fattigdom och dessutom sitt lidande. Så att hon var ju inte så förtjust i att dela ut smärtstillande på de här sjukhusen hon drev. Utan där fick ju folk ligga och självdö i sina egna plågor. För att pengarna gick i alla fall inte dit. De stannade hos påven.
Till och med värre än ett normalt svenskt äldreboende i synen på de gamla och deras rättigheter efter ett långt strävsamt liv. Var det inte så också att hon plockade bort preventivmedel när hon upptäckte? Hon handgripligen tog och rullade av kondomer från indiska och pakistanska gentlemän och liksom och använde det som tuggummi på någon ungdomsgård. Du säger att hon tyckte ungefär att fattigdom var inget fult. Nej, men då vill jag citera Margareta Winbergs man, Jörn Svensson, gammal kollektivist, leninist och lite annat. Han som tyckte Vänsterpartiet var för långt åt höger och öppna eget. Fattigdom är kanske inte självförvållat, men det är förbannat jobbigt att leva under det.
Ja.
Och det kunde hon ha tyckt också, tycker jag, Moder Teresa.
Ja.
Det är lätt att säga att fattigdom är si och så när man själv inte lider av det.
Winbergs man, vad har vi på Winberg förresten?
Margareta Winberg, jag tror att Brasilien är inne i en djup kris. Inte nog med att de skövlar ett helt Amazonas per dag. För att
nu bor hon där också?
Nej, hon har väl kommit hem, tror jag.
Aha.
Bolsonaro skulle väl ta bort regnskogen och framförallt Brasiliens viktigaste problem. Få bort den svenska ambassadören Margareta Winberg, för detta jämställdhetsminister Ingvar Carlssons regering var det väl, va?
Just det.
Det om detta. Jörn Svenssons fru alltså, Margareta Winberg.
Jag tänker osökt på henne efter det här. Göteborgspolisen hade ju en field day i centrala Göteborg här för härom veckan.
Fnaskjakt, eller tvärtom, det var ju torskjakt.
Precis, det är ju så att de heter ju numera människohandelssektionen, polisen som jobbar med det här. De hette ju förr i tiden så hette de prostitutionsgruppen. innan det heter de snusket och innan det heter de fittpolisen. Och det speglar väl lite grann synen på sexköp, antar jag. Att det är lite mer akademiskt numera.
Sedlighetsroten var väl det gängse begreppet när den gamla fina rikspolischefen Holger Romander, googla det där hemma gott folk, där har en rikspolischef av Dan Eliasson på tjack, det var Holger Romander. Ja. Bra satan alltså.
Och sen hade du Carl Lidbom och lite sådana där. Leif G.W. Persson, han gjorde den så kallade prostitutionsutredningen på 70-talet och så kom han fram till olika saker där. Sen så har ju lagstiftningen skärpts med åren. Och Margareta Winberg var instrumentell i det.
Hon var jämställdhetsminister när vi sa som enda land i världen att nu ska vi kriminalisera sexköparen, torsken, svennebananen, gubbsnusket och inte kvinnan. Nej. Och det här har ju flera länder tittat på. Grekland skulle ändra sin prostitutionslagstiftning utifrån den svenska sexköpslagen. Men jag tror inte man gjorde det, va?
Nej, inte än så länge. Men de tittar på den svenska modellen, så får man väl göra en utvärdering. Och jag kan hjälpa dem att göra den utvärderingen redan nu faktiskt.
Ja, vad snällt. Kan du det på grekiska?
2019 så hade man 43 anmälda fall utav sexköp i Västra Götaland, alltså Göteborg.
Ja, ta inga geografiska områden, för att de här De prostituerade åker runt ungefär som fotbollsproffs alltså.
Ja, men grejen där återspeglar alla regioner, kan man säga. 2020 så hade man 35 fällningar och det blir ju då bötesförläggande på plats så att säga. Så då har man en viss uppgång. 2021 så vill man ju slå något rekord igen då. Så att jag tror man har budgeterat med ungefär 300 gripanden, va? Och det är ju så att man samlar pinnar inom polisen. Det här är väl ingenting som kanske är allmänt känt. Men man sätter ju upp ett mål. Vi ska fånga så här många rattfyllon, så här många sexköpare, inte så här många mördare. Där verkar man inte ha någon gräns överhuvudtaget.
Och sen är det, kan konstapeln bara ringa till Brå nu? Kling kan göra det, eller Klang. Ja, de är på innebandyträning. Kan ni ringa till Brå och säga att vi har uppfyllt statistiken när det gäller lösta anmälda brott? För det är det viktigaste som finns rent politiskt. Ja. Att man har statistik på att brotten är lösta. Och sen vad verkligheten är, skitsamma. Det får kvällstidningarna ta.
Precis. Och det här är ju politiska åtgärder egentligen. Ungefär som det här brottet, alltså sexköp, det är ju jämställd ungefär med fortkörning då vad gäller böter och sådär. Och man räknar med
det handlar väl inte om fortkörning, det handlar väl om antal stjärtsammandragningar per sekund, va?
Sluta.
Jag kallas ju för kolibri när jag blir sexuellt aktiv.
Det gör du inte alls.
Jo då.
Ja, det var storleksmässigt då. Du, 40 miljoner...
Lindskov, klipp bort mig att jag inte är välhängd som en gammal mär på småländska höglandet. Klipp bort det, för det här med att jag har liten task, det ska inte komma ut. Fortsätt, Hans.
Vi har 40 miljoner fortkörningar årligen och 99% av dem slipper igenom och åker inte dit. Så att 1% av 40 miljoner lyckas man fånga. När det gäller sexköp så är motsvarande siffran 99,99% slipper igenom. Om vi har ungefär lika många sexköp som fortkörningar.
Men hur gör man bedömningen? Om någon inte åker dit, vem sitter då och bedömer hur många gånger en person går och besöker en stackars prostituerad? Ett stackars trafficking offer som har hämtats med munkavle i någon skåpbil från Bukarest i Rumänien. Vem kan ens bedöma sånt?
Jag har tittat på det, Jonas.
Jaha, okej. Okay. Du är en fluktare.
Nej, jag kommer inte fram till någonting. Det finns ingen sån forskning. Det finns inte ens några estimat.
Är det sant?
Ja, men ingen tycks ju veta exakt hur många samlag som pågår per dygn i Sverige.
Brukar själv brukar jag somna.
då tappar man ju räkningen.
Nej, men det finns ett genomsnittligt samlag i ett ganska torftigt äktenskap, vilket de flesta är, som inte leder till skilsmässa. Ja. Det är ju 1-2 gånger i veckan.
Precis.
Om du tänker alla som sitter och lyssnar på podden Off Limits, bland annat min polare Daniel Nesselsten, vars fru faktiskt, Emily, fyller år just idag. Här tänker ju Nässlan, min polare från AIK-regimenterna, att här kan man ju få upp frekvensen lite grann faktiskt. Ja, statistiken talar för oss.
Ja, är det inte så att din flickvän Michaela lyssnar på den här podden också?
Det gör hon inte.
Det gör hon inte. Jo, men grejen är så här. Jag tänker om vi ska försöka räkna på det här ändå. Man får ju räkna antalet prostituerade. Och så får man gångra det med så att säga antalet presumtiva eller potentiella kunder. Och så får man ut något snitt på det. Men det visar sig också vara svårt. För det är väldigt svårt att hålla räkningen på de som säljer sex i landet. Eftersom de ju turnerar, så att säga, reser över åtminstone i hela Europa och även från Afrika. Och då tänker man sig, vad är det här för kvinnor då som säljer? Ja, det är trafficking offer. Det är alltså sådana som blir kidnappade av rumänska gangster och sen satta i en cell där de får liksom utgör.
Du får välja mellan att samla tomburkar utanför ICA i Aspudden eller bli fnask. Jag tar fnask osett, tack.
Ja, för det är kallt nu. Tomburkeriet är inte trevligt så här års.
Nej, det är fruktansvärt. Ja, jag vill poängtera.
Ja, vi
raljerar över saker vi tycker är obehagliga. Ja, det är billigare än att gå på Zoloft. Alltså. Humor är vårt vapen mot ångest.
Så är det. Och sen likadant med de kvinnorna som kommer från Västafrika. De är då enligt människohandelssektionen, de är hitlurade medelst voodoo.
Va?
Ja. De luras att vodopräster kommer att sätta en förbannelse på deras familjer om de inte genast åker till just Sverige och säljer sex. Sen visar sig en inofficiell undersökning som en bekant till mig har gjort.
Ja. Min låtsas kompis Morgan.
Nej, det här är en riktig kompis. Okay. Eller kompis, bekant ska vi säga. Ja, men han
det faller på sin egen orimlighet. Du har inga vänner, Hans.
Nej, jag har inga vänner. Men det här, okay. Kollega.
Tack.
Ungefär som du är, Jonas, till mig.
Ja.
Och Lindskov.
Mm. Men man går ju här och hoppas. Lindskov viftar på skallen. Han vill inte ha med oss att göra.
Nej.
Räkna pengarna går bra, men han vill inte ha med podden att göra. Vad säger din kompis?
Han säger att det verkar inte vara så många som är lurade av voodoo, utan de allra flesta är här av egen fri vilja för att tjäna storkovan. Dessutom är ju Sverige ett sorts paradisland för prostituerade eftersom man blir så väl behandlad. Kanske inte av kunderna, för det är ju jävla skitstövlar som köper sex givetvis, men av polisen och de sociala myndigheterna. Så fort de blir tagna av polisen så blir de ju inte tagna av polisen, utan kunden blir tagna av polisen, kvinnan får behålla pengarna, får fika med socialtjänsten. Vill du medverka i utredningen? Nej, jag har faktiskt inte tid, för jag ska sälja sex, det är nämligen mitt jobb, så jag kan tyvärr inte vara med i den här utredningen. Påföljden blir ju så småningom att det här handlingsförfarandet att gripa torskar, det resulterar i noll utredningar om människohandel. För att de som sköter människohandel, de är ju kanske inte på plats. De gör ju någonting annat givetvis.
Ja, men framförallt vill de väl inte prata om att de är utsatta för trafficking, för då får de efterräkning när de sen dyker upp i något gathörn någonstans nere i Marseilles hamnkvarter och kommer fram någon gammal främlingslegionär med limp dick och vill köpa dem.
Precis,
liksom.
Exakt så.
De ska ju vara kvar i branschen efter, och så är det inte så bra att snacka med bängen, som
nej,
man brukar säga.
Så är det ju. Så att jag vet inte om den här svenska modellen, om vi kommer att kunna exportera den, eller om det är helt enkelt blir så att prostituerade söker sig till just Sverige eftersom här sköts saker och ting ganska korrekt. Och risken att deras kund, sexköparen, ska åka dit är ju då alltså 0,01 promille.
Jo, men om vi griper tillräckligt många sexköpare, eller Alfons som de säger i Danmark, eller Jans som de säger i USA. Mm. Om vi griper tillräckligt många och socialt stigmatiserar dem, lex Paolo Roberto.
Ja, hänger ut dem på tork.
Ja, och man riskerar någonting när man går till en prostituerad, eller som det heter ibland, thai massage salong. Mm. Är det sant förresten när de säger att så fort det hänger en thailändsk flagga utanför en thai massage salong, så är det ett ställe som också erbjuder sexuella tjänster?
Det kan väl inte stämma. Thailändska flaggan, det är ju för att hylla kungen. Mm. Thailändarna är ju väldigt förtjusta i sin kung, och flaggan är ju viktig för thailändare.
Exakt.
Det kan inte ha med sexköp att göra.
Så där ingenting att göra med om det sitter en flagga utanför en thai-massage-salong eller inte.
En pride-flagga.
Då släcker vi ner den flashback-tråden, för det var en teori som lanserades bland de foliehattarna.
Ja, men jävla dåra, vad håll käften på det. Trött
det är,
på sånt
det är många som mejlar oss och säger faktiskt också.
Gör de?
Okej.
Okay. Ja, så där är vi nu. Sista förslaget från Morgan Johansson, att man skulle kriminalisera
sexköp utomlands.
Ja.
Ja, men här, alltså där går snuten klarar inte ens av att lösa brott i Sverige. Nu ska han lösa brott i Bangkok, i London, på Reeperbahn, Red Light District. Var går gränsen för våra glada innebandyspelande, svårt plågade poliser som vi kan följa i Tunna blå linjen, en skämtserie på SVT Drama söndagar? Var går gränsen? Ska snuten göra att de ska stoppa covid med gränsen också?
Ja, de har ett jäkla...
Men de fyller ju inte ens polishögskolans platser varje år. Det är ingen som vill bli polis, för att de får bara mer och mer arbetsuppgifter och får sämre och sämre chefer. End of story.
Men dit jag ville komma med allt det här resonemanget, det här är inte för att främja prostitution på något sätt, tvärtom. Vad jag vill säga är att polisen jobbar efter ett administrativt politiskt system där det gäller att samla pinnar, så man sätter upp ett budget, man budgeterar med olika mål, och sen så lever man upp till det, och sen kan man gå vidare och försöka göra nästa sak.
Ja.
Så att när man är klar, när man har gripit 300 sexköpare 2021 blir det då, kan man vika ihop den boken och säga, titta, nu har vi gjort det här, så att nu är det lugna gatan. Och så kanske vi tar och fokuserar lite grann på IS-resenärer eller fortkörare eller vad det kan vara, fyllstyrningar eller någonting annat, skattefusk.
Bilbrännare eller gängkriminella?
Nej,
det är för jobbigt. Och det förknippas så lätt med rasism. Oh. Nej, men vad sa du, IS?
Ja.
Där var det ju fullt pådrag. Hörde om det hon i veckan som kom hem?
Ja.
IS-kvinnan som stack ner till... Hon var från Borås, stack ner till Syrien med sin... Det här är fantastiskt.
Ja, var det inte från Landskrona? Skitsamma. Hon kom från Sverige i alla fall.
Ja,
för skulle oss, åka på semester till Turkiet.
Exakt. För oss stockholmare så är väl Borås, alltså strax söder om Landskrona. Nej, men någonstans i ett sånt där IS-fäste var det i alla fall. Ja, mm. Där har rekryterats rätt mycket folk till då IS och sen har de hamnat då, många av dem i Al-Hol-läget. Någon som inte har skjutits ihjäl på något slags slagfält eller knuffats ut för någon balkong någonstans ner i Raqqa eller andra städer som det var under ISIS kontroll. Ja. Hon kom ju hem från då kulregn i Syrien till ett förmodat bidragsregn i Borås, men så gick det ju inte. Där var ju polisen på tå. Ja. Där stod ju liksom farbror Batong och plockade folk, och nu är det ju en rättegång där de riskerar väldigt höga straff. Hon är väl misstänkt, tror jag, till och med för krigsbrott, va?
Ja, hon är...
Semester i Turkiet blev ju inte riktigt som hon hade tänkt sig. Hon sprang ju barfota över gränsen via kurdiskt kontrollerat område rätt in och anslöt sig till ISIS med sin 2,5-årige son i en fjällräv med ryggsäck på ryggen. Ja. Bra jobbat!
Ja, dessutom har de ju glömt att säga till sin före detta man att hon skulle resa iväg till Syrien med sin son. Så att, och det är det som det här ärendet eller rättegången gäller nu.
Ja.
Alltså bakgrunden är att den här kvinnan då, hon visste ju ingenting om någonting. Hon skulle studera Koranen och blev givetvis jätteförvånad när hon kom ner till Raqqa och de högg huvudet av folk och stenade kvinnor och sånt, helt enligt sharia-lagar. Hon själv ställde upp och tyckte att det här funkar ju, det här är okej.
Den propagandistiska bilden som ISIS visar på YouTube är ju en helt annan än den som dök upp där nere, enligt den här kvinnan då.
Ja, och jag har ingen anledning att inte tro på det. Jag menar, hon kände sig då förföljd och övervakad när hon väl kom dit. Inte mer övervakad än att hon kunde gifta sig och avla ytterligare barn. Men icke desto mindre, och dessutom var hon väldigt behjälpt när det gällde att värva andra personer eller andra kvinnor till IS. Men grejen är...
Ja, hon satt lite grann som någon slags hyresgästförening, knackade på dörrar och frågade: hej, vill ni gå med IS? Det är en jättetrevlig organisation. Man blir proppmätt, får gifta sig med snygga killar och sen, ja, resten är krigshistoria.
Ja,
det var ju lite grann så.
Ja, och sen får ni varsin kalashnikov så fort ni kommer. Den la hon ju ut på Facebook också och kallade sin bästa vän och sådär.
Men fast det är ju märkligt. Enligt ISIS får ju inte kvinnor bära vapen.
Nej, va? Jag vet. Hon fuskar med det.
Det är bara... När kriget går till helvete beväpnar de alla. Ja. Lex Folkstorm i det gamla Berlin.
Ja,
när man skickar in gamla gubbar, ja, äldre än både Joe Biden, Rolling Stones och du och jag, Hans, ja, som fick sitta med pansarnävar och försöka stoppa Jörn Svenssons ryska kolonner.
Ja, och småpojkar också.
Ja, småpojkar var det också.
Det var ju... de som slapp ifrån katolska kyrkan på den tiden.
Ja, framförallt slapp ifrån en massa utegym i Florida. Det var ju smågrabbar som fick försvar där under en galen nazistisk regim. Det är inte klokt. Avgå alla.
Ja, just nu har vi då i runda slänga 40 personer som kan komma att åtalas för krigsbrott i Syrien. Alltså 40 återvändare. Noll män, så vitt jag förstår. För de hade den goda smaken att bli skjutna i småbitar och ligger och ruttnar i sanden där nere.
Eller säger till svenska myndigheter att de har gjort så. Det finns ju en hel del personer...
De är i Västindien och solar, är det du vill säga?
Nej, men många är väl i Turkiet faktiskt. Där går det bra att gömma sig om du... Här, resetipset är packat och klart. Ja. Vill du gömma dig som gammal ISIS-soldat? Turkiet, Istanbul och Ankara, där finns det celler som gömmer före detta islamistiska soldater. Mm.
IS-kvinnorna är ju utsatta på det sättet att de har ju ansvaret för barnen, och därför så är de inte så mobila. Så jag förstår att de återvänder till Sverige.
Ja.
Och dessutom, risken att de ska bli dömda för krigsbrott skulle jag uppskatta som närmast mikroskopisk, även om det finns ganska hyggligt med bevis. Däremot den här aktuella IS-kvinnan, hon från Landskrona som åkte till Turkiet på semester och sen stack till Syrien med sin 2-åring, hon är ju alltså åtalad för egenmäktigt förfarande med barn. Straffskalan, hon skulle kunna få böter, kanske, ja, skyddstillsyn.
Och där tar väl rätten också hänsyn till att hon är den biologiska mamman, ja, ja, till barnet. Man har ju topsat tandköttet på ungen och inte bara hittat solrosfrön och en ganska torftig ISIS-kost, utan man har även hittat direkt DNA som pekar på att hon är den biologiska mamman. Hon var ju misstänkt för att ha rövat bort andras barn ett tag också.
Ja, men så verkar det inte vara, utan det är hennes barn. Så att säga. Men
röva bort andra barn, det gör ju trollkvinnor i Ronja Rövardotter.
Ja, eller i Västafrika.
Ja, just det. Du tänker på när Carola hämtade en bebis från Malawi, va? Som sen blev Zoe och nu är högaktuell för Mellos kvartsfinal. Otack, du.
Vi skojar, Carola.
Det var inte jag som gjorde det. Det var Madonna som hittade på det där från början, ja, faktiskt. Det faktiskt. Men det kändes ju väldigt kolonialt. Det är säkert alldeles förträffliga människor. Men tala om trafficking.
Ja, nej, det tycker jag. Nej, det där kan jag inte ställa upp på. Carola tycker jag är en hyvens...
Det värsta är att det är ingen som ställer upp på mig på slutet.
Nej, alltså. Det är som Stalingrad för dig det här. Ja, skitsamma. Vi får väl se om hon åker dit då, IS-kvinnan. Och krigsbrott blir inte, men det kan bli mycket väl bli böter och samhällstjänst. Men jag måste... Kanske att hon får nöja sig med delad vårdnad framöver.
Jag måste ju ge svenska polismyndigheten en eloge. Man jobbar mycket, och även åklagarmyndigheten som lägger enorma summor på att utreda de här otroligt svårbevisade fallen. När det kommer hem en kvinna som har varit i Irak och sen ska det bevisas att hon har utfört då krigsbrott. Det är ju omöjligt.
Ja, det är så...
det är som att... genomföra en ICA-reklam utan en massa kändisar. Det går liksom inte.
Och bedriva polisutredning och förhöra vittnen och leta efter brottsplatser i Syrien. Alltså det är ju svårare för polisen än att jaga liksom sexköpare, svenska sexköpare i Bulgarien. Eller? Ja. Nästan lika svårt.
Det är bara att plocka in Conny, Ronny och Sonny på hotellet i Sunny Beach och har ju gräddan. Crème de la crème av svenska charterturister. Ja. Jag var på Sunny Beach förresten, Bulgarien. Där var det ju på riktigt öppet samlag nere bland solstolarna på natten nere vid strandkanten. Där kom man gående med mina,
ungarna och...
mina småbarn i små handpor. Vi var på väg till Syrien till IS. Vi mellanlandade i Bulgarien där. Nej, men på riktigt. Fruktansvärt. Vi går ut, vi har käkat middag. Hyfsat sån här öststatsmiddag då.
Pappa, vad gör de?
Ja.
Tyst med.
Det är bulgariska brottningslandslaget som ligger och tränar här mitt i natten. Alltså öppet samlag. Stackars prostituerade trafficking-offer från kanske, vad vet jag, Borås, Landskrona i Sverige. Ja. I Bulgarien. Svenska svennebanan-turister med fotbollskepsar som ligger och har öppet samlag. Alltså det var ju så att vi gick hem till hotellet och jag sa till min dåvarande fru. Ja. En hel del ganska intressanta ställningar. Jag har lust att prova om en halvtimme när ungarna somnat via lite Bill Cosby-piller här.
Ja.
Knockout-droppar till ungar tar som ett chartertips.
Ja.
Hörru, du reagerar i veckan också, Hans, på att Systembolaget har ökat sin försäljning i kronor och ören under pandemin.
De har ökat vinsten högst betänkligt.
Ja, men antal flaskor och burkar har inte ökat. Det här är en märklig matematik, som det var någon som stod och hosta covidfritt i Aktuellt och skulle berätta. Var det hon, vdn för Systembolaget, Magdalena Gerger heter hon, va?
Ja, precis. Påminner väldigt mycket om en generaldirektör, och funktionen är väl, det är ju, ska vi kalla det för ett statligt bolag ändå?
Absolut. Plus 100 000 i månaden och hamnar till slut vid skrivbordet bredvid Dan Eliasson på Elefantkyrkogården.
Ja. Hennes teori varför Systembolagets vinst har ökat så markant, det var ju då att så här...
Ja, det är, nu svenskar har ju kultiverat sin smak. Nu dricker de så fint Chateau Vatteau likör.
Moder Teresas klosterlikör!
Ja, och Greta Thunberg har trampat på vindruvorna så de är ekologiska.
Du, din gamla polare, Björnen Baloo i Kriminalsverige.
Ja.
GV Persson har ju släppt kändisviner bag in box. De säljer ju som satan under pandemin. Det är ju fem i topp. Per Morberg har fått avgå som största kändisvinet. GV Perssons bag in box, den är ju topp.
Ja.
Så han är ju skyldig också.
Nej, det är han inte. Men däremot så är det ju så, det är ju inte sant som vdn för Systembolaget säger. Det finns ju inget påslag. Det är snarare så att de här lyxvinerna som en del köper, de är ju underprissatta i allmänhet. Så att när folk kommer hit från hela världen och handlar på Systembolaget, för det är ju öppet mål här. De har ju satt fel priser. Det de tjänar pengar på, det är det här pisset som vi dricker. Norrlands guld och GVs röda vodka Explorer och sånt. Det är där de tjänar pengarna, och den konsumtionen har ju ökat alltså lavinartat under 2020 när folk sitter hemma och tröstsuper, kan inte gå ut på krogen och dessutom inte ens åka ner till Dortmund och tjuvhandla.
Nej, hos Lasse Kall eller vad han heter utanför Hamburg.
Mm.
Där har man ju varit med Billy Webb och hans omtalade skåpbil. Vet du? Låna firmabilen, kör ner en stund, fyller den och kör upp till Sverige. Får jag bara säga en sak?
Mm.
Alltså, jag tror att, dricker du mer, Hans, under pandemin än vad du drack innan pandemin?
Ja!
Nej, men det går ju inte. Man sitter ju hemma. Då upptäcker ju ens familjemedlemmar att man är på kröken när man sitter. Och hon kommer hem och man sitter i fillingarna vid matsalsbordet mitt på dagen och trycker i sig.
Ja.
Pappa sitter och jobbar. Gå ut härifrån.
Ja, nej, jag skyller på barnen.
Ja, det är så det är. Ja. Okay. Nej, men är det inte så att vi har slutat resa?
Mm.
Vi har slutat gå på restaurang. Smuggelspriten kommer inte hit, för de plockar skåpbilarna då, Billy Webbs bland annat, nere i Helsingborg.
Ja.
Resandet minskar. Är det inte så att därför som alkoholkonsumtionen har gått upp, de gamla kanalerna, det här gamla glada estiska gänget som står och säljer esti brännvin nere i Frihamnen lördag.
Det där tedoja som de har dragit genom en limpa och sen smaksatt med socker.
Hörru du, limpa, det är ett kaffefilter. Nej, men de som står och säljer nere i Frihamnen i Stockholm 10:30 söndagmorgnar till bra priser. Den verksamheten är ju uppfört, så folk är ju tvingade att gå in till då Systembolaget där man subventionerar de här fina dyrvinerna på de hyllor där jag inte handlar. Det är 69 kronor uppåt, de priserna.
Ja, visst. Ja, jag vet inte. Som sagt, jag tyckte att Systembolagets vd kunde säga som det är, att folk super för mycket.
Ja, men det kan de ju inte säga, för att underminera de sin egen verksamhet. De lägger ju tiotals miljoner kronor varje år på svindyra reklambyråer som sitter i stora våningar på Nybrogatan, och så har de reklamkampanjer. Det är IQ, drick inte, hur mycket dricker du, barnen far illa, bla bla bla. De underminerar ju sina egna reklamköp som säger till oss, drick mindre, drick mindre, drick mindre. Med all rätt. Om de skulle säga att ni super som satan, då har de ju lagt pengarna, tiotals miljoner kronor, till de här reklambyråerna. Helt fel.
Ja, visst.
Så de måste ju säga att antal flaskor minskar, men ni dricker finare varor, så det är därför vi har tjänat så mycket mer pengar i Systembolaget.
Kan du beskriva den här podden med några ord? Ja, det kan vi göra. Det handlar om, det är två fyllskallar som pratar om sprit. Vi kan inte stanna där, Jonas.
Nej, men jag har inte stannat på någonstans. Jag är på väg framåt. Jag säger som Sandy Woodward, han som ledde brittiska truppen i Falklandskriget.
Ja.
Fail, learn, win. Now, va?
Ja, men vänta nu. Man lär sig av misstagen, så han som sköt ihjäl sig.
Va? Hitler pratar inte svenska. Absolut inte. Jag tvår mina händer. Du, på tal om folk som säger saker i media. Ja. Hörde du om Johan von Scheeb som är någon slags vaccinationsgur? Kille,
han är samordnare.
Ja. Nej, det är väl inte heller. Han har däremot gått till attack nu när EU har blivit fått tillbaka sina gamla nationalstater och lägger beslag på varenda vaccindos man kan få. Även om hemtjänstpersonal i många svenska regioner inte vill ha vaccinet, för de litar inte på att AstraZenecas vaccin är verkningsfullt överhuvudtaget. Mm. Nej, men han gick ut i veckan och sa att det är så fruktansvärt det här som händer. Man ser det rika. Det är förresten killen Johan von Scheeb, det är killen som skapade, tror jag, den svenska grenen av Läkare utan...
Läkare utan gränser.
Läkare utan gränser. Docteur sans dernier.
Ja, eller... En Moder Teresa, helt enkelt.
Exakt. Docteur sans diarré, läkare med bra magar.
Oui.
Så var det. Han skapade det här och satt i tv i veckan och moraliserade över svenska myndigheter, inklusive Lena Hallengren och Löfven, min kompis från Hötorget bland annat. Och så sa han det. Fruktansvärt att se det rika, välmående Europa som nu förvägrar tredje världen, de afrikanska staterna, hela den afrikanska kontinenten, att förvägra de vaccindoser. Här skulle internationell solidaritet faktiskt gälla rent lagstiftningsmässigt. Den sovande betongklumpen FN med sin korrupta WHO, förlåt mig, CHO, China Health Organization, gör ingenting. Nej, nu ska Europa och de välmående staterna, USA, de ska få vaccinet först.
Ja.
Men då tänkte jag på det, Johan von Scheeb, hur är det själv? Hur är det själv, Johan? Du sitter i en våning på Hälsingegatan. Kan inte du då, som tycker man inte ska moralisera eller roffa åt sig när man väl kan inte du bara åka ut i något utanförskapsområde och bara besöka någon som tvingas bo någonstans där det är bråkigt och stökigt? Ja. Vanliga, hedliga jobbare som bor i svenska utanförskapsområden, de tvingas bo där, de har inget att välja på.
Nej.
Men han sitter i en paradvåning på Hälsingegatan och moraliserar över, bara roffar ni bara åt er själva, skänk allting till tredje världen, det är solidaritet.
Ja.
Det är förbannad lip service, läpparnas bekännelse, betyder inte ett smack.
Nej.
Med all respekt för Johan von Scheeb, men när det kommer till kritan, nog fan är du dig själv närmast, för att citera Henrik Ibsen, Norges största dramatiker efter Marve Fleksnes.
Ja, det är ju tyvärr så att folk är ju sig närmast, och när man i Sverige har vi ju en modell som bygger på välvillighet, solidaritet, snällhet och godhet, att folk ska göra det bästa för det allmänna. Riktigt så verkar det inte funka med vaccineringen.
Tills det kommer till dig själv,
ja.
Exakt. Leif G.W. Persson skulle med gladeligen ha sålt hela sin årsförbrukning av bag-in-box-vin för att få runda den där vaccinationskön och få sitt vaccin han har suttit och faktiskt trängtat efter i varenda kvällstidning sedan dag ett. Med all rätt. Han har nämligen exemplifierat hur svårt det är för en gammal person i Sverige att få vaccin. Ja. Vi skulle ju ha bank-ID bara för några veckor sedan. Ja. Sen kom de på den lysande idén som man haft i Tyskland, Belgien, Holland och Storbritannien. Om man ringer till sin vårdcentral så skickar de ett brev när man är kallad. Om du ringde 119 i England, från i somras så bokade de en tid där du fick gå till vaccin. Sverige var på bråk om bank-ID. Du var ju bråk på Nordea på Odenplan med din gamla mamma när hon skulle ha bank-ID.
Ja, jag bråkade ju inte med henne.
Nej, men kom, du råkade ju skalla henne på vägen ut.
Jo, men det var för jag siktade ju på en av de bankanställda och missade och råkade träffa mamma istället. Men det, hon är ju okej nu, så du behöver inte bekymra om det.
Men faktum är, jag vill bara säga, du berättade om det i radio när du står i entrén på Nordea och så är du, Hans Wiklund, privatpersonen, förbaskat fin kille, känd från både tv, radio och podden. När du står och försöker organisera en kö utanför. Ja. För det är så mycket folk, så många gamla inne på Nordea och ska ha bank-ID. Så du tänker, det här är ju pandemivarning. Jag måste stoppa de här skrynkliga människorna från det gamla folkhemmet. Ja. Där stod folk i sina vadmalsbyxor och skitiga träsk och ville ha ett bank-ID.
Precis.
Vad var du gjorde, Hans? Du stoppade dem i dörren?
Nej, jag stoppade dem i dörren och bildade en kö. Och så när det kom en person och trängde sig så sa jag till henne på skarpen. Det är kö här.
Jag jobbar här!
Men vad fan är du inte inne på banken för då?
Är du ute och slarvar och äter lunch? Var det ditt förbannade munskydd med Nordeas logga
fanns
på?
Fanns inget sånt. Och då grejen är så här. Okej, nu har alla de här gamla pensionärerna varsitt bank-ID. Men troligtvis så drog de på sig corona och ett minne blott om ett par veckor. Så var det med det. Men det är någonting med den här snällheten. Alltså att man blir så besviken på människor ibland. Jag tänker på...
Vi har ju en grandios självbild i Sverige. Till och med Strindberg sa det. Jag måste åka till Danmark ibland för att skita ur med den här svenska. Den här självgoda, att vi är lite för mer än andra. Och klart att vi ska ge ut vaccin. Det gör vi ju inte när vi inte har vaccin själva. Nej. Och så är det.
Ja, och dessutom ryssarna och kineserna kommer att förse Afrika med vaccin. Så vi kan luta oss tillbaka här och låta de två staterna ta över världen så småningom. Du, jag tänkte på det här med... Du nämnde Strindberg, vilket alltid är kul. Astrid Lindgren.
Sigrid Combüchen för barn.
Ja. Astrid Lindgren, det är en person som håller på att forska på henne nu.
Va?
Jo, de håller på Uppsala universitet och hon håller på att forska på Astrid Lindgrens stenografier. Hon stenograferade ju allting, alltså alla sina underlag till alla sina älskade böcker. Om vi bortser då från att hon snodde större delen av sina idéer från andra författare, både svenska, skandinaviska.
Bryt mig här, Linsk, och nu ger han sig på den heligaste kon av dem alla, Astrid Lindgren.
Minst mest flagranta exempel är Mio min Mio, skriven av en brittisk författare. Hon precis snodde allting rakt och hon ändrade knappt namnen ens. Och jag vet inte.
Men... Mio min Mio var väl också den första barnbok som var sponsrad av ett möbelföretag, tror jag.
Ja, jag tror att det kom senare, Jonas. Men...
Brio min Brio var ett leksaksföretag i alla fall.
Thank you for playing. 670 stenogramblock finns bevarade efter Astrid Lindgren och de är i princip omöjliga att tyda. Men nu har forskare gått samman. Dels som har sammanfört kompetensen inom litteraturvetenskap, vilket är rimligt, datavetenskap och stenografi, och ska man hitta på ett system att försöka dechiffrera Astrid Lindgrens anteckningar, det vill säga hennes stenografi, själva skapelsen.
Här vill jag citera Kenneth Dahl, själva grundbulten i hennes författarskap.
Exakt. Men
är inte så att hon bara inspirerades av andra konstverk?
Ja, det gjorde hon absolut. Alltså, hon jobbade ju på 40-talet för säkerhetstjänsten, den svenska, under Harry Söderman. Revolver Harry, som råkar vara Leif G.W. Perssons stora idol för övrigt. den svenska...
Han som också utbildade norska poliser på svensk mark för att de skulle kunna rusa in i Norge och skjuta Vidkun Quisling i halsbotten och ta tillbaka det Norge som vi känner.
Ja, precis.
Det Norge som sen skulle föda Breivik, men det är en annan historia.
Ja, Harry Söderman var en sån person, en svensk Indiana Jones, som man ska tro, Leif G.W. Persson.
En tuffing.
Ja, dessutom så gjorde han en konstig cykelresa. Han företog sin resa till Himalaya eller Indien eller vad fan det var. Och med sig hade han en apa. Och apan fastnade i cykelns ekrar någon gång borta vid Kuala Lumpur, som var tvungen att avliva den. Den där apan där sen var förebilden till Herr Nilsson i Pippi, du vet.
Är det sant?
Ja, men
det kan man fråga en sak? När den där apan cyklade runt på pakethållaren med Harry Söderman, alltså var är den här podden på väg? När den där apan cyklade runt på pakethållaren med Harry Söderman, det var inte så att det var någon kvinna från något kloster som hette Moder Teresa som sprang efter och sa: vad är du har på pakethållaren? Jag är emot abort! Jag är emot abort!
Nej, släpp apan, inte apan, Michael! Aj, inte apan!
Så det har funnits en riktig apa som då Hade den också gul kofta och hade snaggad frisyr?
Jag vet inte, men den fastnade väldigt illa i äklarna där. Så det var väl svårt att liksom i obduktionen och se vad han hade haft på sig.
Thomas Quick var misstänkt för även det styckmordet.
Ja, precis. Han erkände det.
Ja.
Men grejen är så här med Astrid Lindgren. Vad jag vill komma. Vill vi verkligen veta vad hon har skrivit i sina sina anteckningar? Tänk om det är någonting att vi blir besvikna att Astrid Lindgren, vår heliga ko, världens bästa människa, Nobelpriskandidat,
Greta Thunberg upphöjt till två.
Ja, verkligen. Ja. Och dessutom hade hon ju fler år på sig att bli en Greta Thunberg. Greta Thunberg blev ju Greta Thunberg bara på 2 månaders skolfusk.
Still counting.
Ja, absolut. Och så möjligtvis hon där. Men tänk om det framgår i de här stenografierna att hon liksom, du vet att Astrid kanske var en produkt av 30-talet, att Jonathan, finns det judar och afrosvenskar i Nangijala? Nej Skorpan, det finns bara etniska svenskar. Tänk om det är sådana grejer som dyker upp i Astrids anteckningar. Vad gör vi då, Jonas?
Jo, men då säger jag återigen som Agatha Winbergs man, Jörn Svensson.
Kommunisten.
Ja, exakt. Den här kommunist. För honom är kommunister borgerlig. Han var leninist, han var förbannad med trotskist. Ja. Han sa ju, om vi inte vågar gräva i det är fantastiskt modigt att en leninist säger det. Mm. Om vi inte vågar gräva i det förflutna kan vi inte förvänta oss någon saklig framtid. Så vi måste ju ändå våga gräva upp stenar där Astrid Lindgren gick och peta och rota.
Jag är inte säker på det, Jonas. Vissa saker ska man inte minnas. Det är som är barndomen, du kommer ihåg allt hemskt vi var, allt tafsande som vi upplevde, alla hugg och slag vi fick och all kränkthet. Som tur är har vi ju glömt bort det och tror att vi är inte lyckliga, men vi slipper ju gå och tänka på det som hände oss i barndomen. Och kanske är det så med det kollektiva känslan också, det kollektiva medvetandet, att vi behöver inte snoka upp allting som har hänt.
Ah, okej. Okay. Sägs väl också att är det inte Astrid Lindgren som när Pippi åker med borstar på fötterna och skurar golvet? Exakt den scenen finns i en gammal film med det här mer väck än Sigrid Combüchen med Mary Pickford. Mm. En gammal stumfilm hon gör det. Och den filmen såg Astrid Lindgren som barn hemma i Vimmerby.
Ja.
På biografen, och sen använde hon det till att Pippi skulle göra det. Men jag ser det som inspiration mer kanske än...
En plankning rakt av.
Ja.
Ja, så hade man inte sett det idag kan jag säga.
Men hade hon kunnat åka dit för det, upphovsrättsbrott?
Ja, hur lätt som helst. Men som sagt, det vill vi inte veta. Vi vill inte veta heller vad det står i hennes stenografianteckningar ifall det visar sig att Astrid Lindgren var en fullblodsnazist. Jag säger inte att hon var det, eller? Det här... Absolut inte. Men tänk om. Det var inte alls bra. Tänk, det är illa nog med den här jävla Inger Pippi Nilsson som gråter ut hela tiden. Eller
du får inte säga Pippi Nilsson, därför att hon har jobbat en hel skådespelarkarriär. Idag är en pensionär, men att hon vill inte bli förknippad med den rollen.
Well,
att...
hej, hon misslyckades.
Okej. Okay. Inger Nilsson, alltså hon som gav namn till apan herr Nilsson.
Sen har du Emil som varit en gammal gubbe som inte ville prata om Emil, jävla surkuk. Och sen Karlsson på taket som gick in i en depression efter filmen, för de dubbade hans rött. Och så Prussiluskan då, och King och Klang och...
Fast Prussiluskan hade ju sen en egen karriär under namnet Christer Lindar. Hon jobbade med dragartist med Lars Flinkman och många andra. Hon blev ju faktiskt folkkär på slutet. Christer Lindar var ju snyggare ben än drottning Silvia till och med.
Ja, jäklar. Ja. Inga dåliga ben. Fortfarande stil i den här rackan.
Verkligen.
Hatten av, Christer.
Verkligen. De här forskarna med Astrid Lindgren, får jag fråga så, är det svenska forskare? Ja, men kan vi inte göra som Ingvar Carlsson? Kan vi inte bara gjuta betong över hela Astrid Lindgren, så får det vara där under vad som än har hänt, så nu ligger under ett betongblock och så får det bara vara där.
Ja.
Lex Estonia. Bogvisiret kan vi ställa upp på något sjöfartsmuseum, men resten kan vi bara få vara.
Helt suverän idé tycker jag. Att ett cement över Astrid Lindgrens värld, och sen går vi bara vidare och bläddrar i böckerna, och så kan vi göra lite nyöversättningar utav dem och ta bort alla de värsta krumelurerna som Astrid Lindgren kallar.
Ja, verkligen. Hans, vi börjar runda av.
Lindskov, är han kvar?
Ja, Lindskov är kvar. Sitter, är du ute på Grindr, Lindskov? Yes. Sitter och googlar runt?
Leta efter dig.
Det är en riktigt härlig bild på Jonas på Grindr, ska ni veta, alla våra fans med den inriktningen. Ja. Jo, det är fyrfärgstryck på dem. Blå, svarta bilder och som Tom av Aspudden.
Nej, de blåsvarta, det var de partners jag raggade upp för just den där fotosessionen. Jag ska säga så här, jag är inte alls nöjd med bilderna på mig på Grindr. Därför att jag är liksom... Jag är vit i ögonvitorna. Det ska vara mer en röd ton ska det vara.
Just det.
Mm-mm. Vi hade, det var någon
hade
som,
någon mer?
Ja, Said på Saints and Sinners frisersalong i Göteborg tycker att det här är det bästa som finns.
Va?
Namntävlingen fortsätter. Vi lovade ju, vi skulle byta namn på podden.
Ja.
Och vi har en tjej här som heter det här, vi kommer in mail till den här podden. Maila mig på jonas@rockklassiker.se.
Ja, men det är ju din jobbmail, du kan inte bara sno den.
Måste jag ha två mail också? Snart så säger att jag ska ha ett bank-ID för att kunna bli folkpensionär och få dö i lugn och ro.
Du kan använda
på någon
mitt
svindyr äldreboendeavdelning. Kan använda ditt, ja. Tack. Nej, men det är en tjej som heter Anna Lagerred, det måste man nämna henne.
En pseudonym troligen, ja, fortsätt.
Ni är veckans höjdpunkt. Tack podden Off Limits. Hälsningar från mig, en tjej som är jämställdhetsnörd, akademiker, PK och vegetarian. En något udda målgrupp, men för fan, ni har ju alla rätt. Vi kan inte ens, folk, det här är ju fantastiskt.
Till de som borde hata oss gillar oss.
Ja, men någonstans. Jag
fast
tycker
de som gillar oss hatar oss.
Exakt som på vilken BDSM-klubb som helst.
Ja.
Spöa mig, sa masochisten. Mm. Aldrig i livet, sa sadisten.
Nej.
Jag vill faktiskt bara säga det, tack alla som har skickat in namnförslag till den här podden. Det är alltid från parkbänken, fyllskallar, gubbgnäll, AIK mot Djurgården, psykiska besvär, jargongpodden och en massa andra grejer. Jag vill bara säga det, vi har ju inte kvar något merch. Lindskov, kan inte du punga ut med lite merch? Folk, vi hade ju toppluver med Off Limits-loggan på. Har vi ingenting vi kan skänka till folk?
Jag har lite handsprit här.
Handsprit?
Ja, men då så.
En årsförbrukning handsprit, men inte om du är Torsten Flink, för då räcker det bara någon kvart kanske. Annars, fortsätt skicka in med namnförslag. Varför ska vi byta namn, Hans Wiklund?
Ja, det är flera skäl till det. Det är inte kommersiellt det här jävla Off Limits. Plus jag råkade se att det fanns något annat som hette Off Limits. Det var två bodybuilders som poddade om bodybuilding.
Ja, det fanns en amerikansk morgonshow med två väldigt frispråkiga afroamerikanska tjejer. En podd som hette på WGRR i Cincinnati. Den hette Off Limits, den showen. Och där pratade de explicit sex.
Kan vi göra ett samarbete med dem?
Ja, exakt. När går planet?
10.40 till Bangkok.
På med munskydd. Nu åker vi!